Underbart. Tänkte att vi kunde ställa oss upp tillsammans och be innan jag delade det Gud har lagt på mitt hjärta. Fader i himlen, vi prisar dig. Vi tackar dig. Tack vi får komma in för ditt ansikte. Tack vi får lovsjunga dig, Herre. Tack vi får upphöja ditt namn, Jesus. Du är värdig all vår lovsång, all vår tillbedjan, Herre. Du är värdig våra liv, Jesus. För du gav ditt liv på Golgata kors för våran skull, Herre. Du gick hela vägen, Herre Jesus, till korset. För att vi skulle få frid med Gud. För att vi skulle kunna stå rättfärdiga inför dig, Herre. För att vi skulle få ta del av ditt liv och din kraft, Herre. Så vi bara tackar dig den här stunden. Vi prisar dig och vi höjer vår röst till dig just nu, Fader. Och vi bara tackar dig för allt du har gjort för oss, Herre. Halleluja. Kom, Herre, och rör vid våra hjärtan den här stunden nu, när vi ska få höra ditt ord, Herre, när vi ska få ta del av ditt levande ord, Jesus. Jag ber, Fader och Gud, att du skulle förvandla oss här ikväll, Herre, genom ditt ord, Jesus. Att ditt ord skulle få sås i god jord och ge 30, 60 och 100 fall till skörd i våra liv, Jesus. Så att det inte bara faller platt, utan att det får bära frukt, Herre, precis som du delade den här liknelsen med jordmånerna, Herre Jesus. Och den goda jorden gav mycket god skörd, Herre Jesus. Och det är de som tar emot ordet med glädje. Halleluja. Och de som också gör efter ditt ord, Herre. Så jag bara ber nu, Fader, att ditt ord ska få bli levande för oss och att det ska få bära frukt i våra liv i Jesu namn, Herre. Och låt ditt namn bli upphöjt och förhärligat här ikväll just nu i Jesu namn. Helige Ande, led mig. Heligande, led var och en som är här. Jag ber om ditt blodsbeskydd över var och en, Herre. I tankar, Herre Jesus. I känslor, överallt, Herre. Till ande, själ och kropp. Jag ber, Fader, om ditt blodsbeskydd, Herre Jesus. Jag tackar dig och jag prisar dig, Herre. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Amen, amen. Halleluja, amen. Härligt. Tack, Jesus. Fantastiskt. Är det okej om jag flyttar den här, eller? Det är lugnt, va? Nej, den ska stå där. Men jag misstänkte det, jag såg det var så här tejpbitar. Då flyttar vi inte på den. Halleluja. Tack Jesus. Vilken fantastisk högtid det här är att få fira att Jesus är uppstånden. Att vår Gud lever. Det är ingen död Gud. Det är ingen staty vi ber till. Det är inget fysiskt man kan ta på. Det är inget som har liksom som är dövt eller stumt eller blind, utan Jesus lever. Han hör oss, han ser oss, han känner med oss. Halleluja. Och vi är tacksamma för det. Och vi firar det. Vi är glada, vi gläds i den helige ande för detta. Halleluja. Amen. Jesus är uppstånden. Så självklart så ska jag predika om det. Och jag upplevde att Gud la något specifikt på mitt hjärta. Och det är att uppstå tillsammans med Kristus. Att vi få ta emot av hans liv, uppstå med Kristus. Så vi ska börja med att läsa ett ord ifrån andra Korinthierbrevet kapitel 5. Halleluja. Andra Korinthierbrevet kapitel 5 och vers 17. Vi ska börja där. Ett välkänt ord, men det tåls att läsas många, många gånger om. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Eller andra översättningar. Allt har blivit nytt. Halleluja. Och det är det som sker när vi får ta emot Guds liv. När vi får ta emot Kristus och får komma in i det liv som Gud har för oss. När vi blir födda på nytt genom hans ande. Då blir allting nytt. Allt förvandlas. Och det är det som sker. Det är det som skedde där när Jesus dog på korset, begravdes, men sen uppstod. Allting blev nytt. Allting blev nytt. Han till och med hade en ny kropp när han uppstod, Jesus. Han dog, men han uppstod, men han hade en förhärligad kropp. Han kunde gå igenom väggar. Vi läser i till exempel Johannes evangeliet att han kom när de bakom låsta dörrar, så kom han där. Och så sa han, frid vare med er. Och i uppenbarelseboken så säger han också, se jag var död. Men jag lever i evigheternas evigheter. Jesus lever, och som sagt, det är ett helt nytt liv som vi får ta del av. För när vi får ta emot Kristus så är vi i Kristus och en del av hans liv och av den uppståndelse som han liksom gav, eller som han själv liksom, han uppstod ju från graven med Guds kraft, och vi får ta del av den kraften. Så det innebär att när vi uppstår med Kristus, det innebär att vi är förlåtna och vi har blivit rättfärdiga inför Gud. Det är också någonting som är fantastiskt, för att vi själva kan aldrig stå inför Gud och vara rättfärdiga, att vi står rätt med Gud. Vi kan aldrig uppnå det i oss själva, utan det är bara genom den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus Kristus. Och på tron, så precis som pastor Leif läste, jag ber om ursäkt, jag måste bara säga tack pastor Leif för att jag får predika här. Jag är alltid väldigt tacksam för det. Men det som pastor Leif läste ifrån första Korinthierbrevet 15, om inte Kristus har uppstått så är vår tro meningslös. Men nu har han verkligen uppstått. Så vår tro är, den är solid. Det är klart, det är fullbordat. Och så det innebär att vi får ta emot rättfärdighet ifrån Gud genom Jesus Kristus. Vi står rätt inför Gud, alltså betyder det. För att i den himmelska rättssalen så är Gud där, och han är rättfärdig och rättvis, och han ska döma levande och döda, och han går till doms mot all ogudaktighet, så läser vi i Bibeln. Det är, och ibland vill man vill sudda bort de här verserna, du vet, när det står att Guds vrede kommer över all synd och all liksom sådana saker, men Gud är en rättfärdig Gud, och han är en rättvis Gud, och han är en helig Gud, och han är ren. Vilket betyder att synd och mörker och orenhet kan inte vara nära Gud. För att det är liksom, han är helig och rättfärdig. Därför sände han sin son. Han tog en mänsklig gestalt och kom ner och blev lika oss. Och gick den där vägen till korset som vi minns och påminns om under den här tiden under påsk. Men vi ska läsa ett ord ifrån Romarbrevet kapitel 5. Som har med vår rättfärdighet att göra, och att vi står rätt inför Gud. Halleluja. Romarbrevet kapitel 5 och vers, vi kan läsa från vers 8. Där står det så här, Romarbrevet 5 och 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Så vi ser alltså att Gud, det finns en vredesdom liksom. Och det är inte Satans vredesdom. Det är vredesdom som kommer från Gud. Och vi blir frälsta ifrån Guds vrede genom tron på Jesus Kristus. Vi blir rättfärdiga, för han är ren och han är helig. Och när vi är i Kristus, då kan vi stå heliga och fläckfria inför Gud. Då kan vi ha frimodighet inför Fadern. Det är därför det står också i Guds ord att nu när vi är i Kristus, då kan vi komma frimodigt fram till nådens tron för att finna nåd och barmhärtighet till hjälp i rätt tid, bland annat. Vi har frimodighet inför Gud. Och det är fantastiskt, och det är en sån gåva. Vi har fått nytt liv, som vi läste i andra Korinthierbrevet 5 där också. Vi ska läsa också ett annat ord som har med det nya livet att göra, som också har med dopet att göra. Vi kommer läsa från i kapitel 6 här i Romarbrevet, ifrån vers 3. Och där står det så här i Romarbrevet 6:3. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet i döden för att leva det nya livet. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Alltså vi är inte bara förenade i att vi dör, men också vi är förenade i ett nytt liv, i en uppståndelse, liksom han. Och det är fantastiskt. Och det är också i dopet, så det är en symbol för det här, att vi dör men vi uppstår också. Och om du lyssnar online eller om du finns här idag och inte döpt eller inte tagit emot Jesus, så finns det ingenting att vänta på. För att det är ett liv som är fantastiskt. Det är ett liv i kraft. Det är ett liv som är värt att leva för, precis som vi sjöng. Och det är ett liv med mening. Det är ett liv som aldrig kommer ta slut. För att vi har fått evigt liv ifrån Gud. För han lever idag. Jesus är inte död. Han lever. Och vi kommer leva i evighet tillsammans med honom. Men det är också i liksom, det finns kriterier för det här. Vi behöver ge våra liv till honom. Vi behöver omvända oss och ta emot och tro på evangeliet. Amen. Det är där det handlar om. Tron på Jesus Kristus gör oss rättfärdiga. Tron på honom. Tron på hans död och uppståndelse. Utan tro, det är omöjligt att komma till Gud utan tro. Det är omöjligt. Så hela våra liv är byggda på tron på Jesus Kristus. Amen. Så vi är förenade med hans död, men också förenade med en uppståndelse som hans i det nya livet. Vi har ett nytt liv. Och som sagt, om du inte har tagit emot det här livet, så finns det möjlighet för dig. Det finns en öppen liksom, en öppen famn att komma till. Jesus Kristus, han tar emot alla som vill komma till honom och ger av det liv som han har fritt för intet, står det. Det står så här: den som vill får fritt för intet komma och dricka av det levande vattnet som jag ger. Den som är törstig, kom till mig och drick. Ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, ända fram till evigt liv. Och till kvinnan vid Sykars brunn, han sa samma sak: den som dricker av det här vattnet från den här brunnen kommer bli törstig igen. Alltså det här vattnet. Jag är törstig nu. Jag kommer bli törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger, säger Jesus, i honom ska bli en källa med liv som strömmar fram. Ända fram till evigt liv. Ända in i evigheten. Så livet, det börjar inte i evigheten. Livet har börjat här och nu. För att vi har tagit emot livet. Uppståndelsen, vi har tagit emot av hans ande. Och jag kommer till det strax. Men vi har fått ta emot livet redan nu. Och det livet som vi har tagit emot nu leder ända in i evigheten. Alltså egentligen, jag brukar se det som en ström. Jag hoppar bara in i den. Och den bara, jag bara åker mot evigheten. För att det enda som jag gör, det är att tro. Och ger mitt allt till Jesus. För att om jag ska försöka själv, då är det kört, kan jag säga. Amen. Tack Jesus. Vi ska läsa ett annat ord som har med det här nya livet att göra. Du vet, Guds ord, det är det som ger liv, det är det som förvandlar. Så vi ska läsa väldigt mycket ur Guds ord idag. Amen på det. Halleluja. Så vi ska läsa från Kolosserbrevet kapitel 2, vers 11-12. Det finns många exempel i Bibeln på speciellt lärjungarna och Paulus då, som var en av apostlarna. Deras liv, hur de levde. Vi ser det när vi läser de olika breven. Vilket liv de levde. Vilken överlåtelse. Vilken tro. Vilken stark tro. Och här är Paulus ett fantastiskt exempel. Och vi ska läsa Kolosserbrevet 2. Från vers 11. Vers 11 till... Nu ska vi se. Vänta, det var kanske inte det ordet jag tänkte på. Okej, det var inte det. Jag har skrivit fel här. Men förlåt. Det var jag som var på fel sida. Kolosserbrevet 11-12. Vers 11-12. 2:11-12. Så står det så här. Paulus skriver till församlingen i Kolosse: i honom blev ni också omskurna. Inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. Det är därför jag tror att dopet har en väldigt stor betydelse. För det står här: vi begravs. Det blir som en proklamation. Vi begravs. Pånyttfödelsen, det är någonting andligt. Men när vi döps, det är som en bekräftelse på att den här pånyttfödelsen har hänt. Förstår ni? I alla fall. Ni begravdes med honom i dopet. Och i dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda.
Så vi ser där hur vi har också fått ett nytt hjärta, ett nytt liv. Det står att vi blev omskurna, men inte med människan utan med Kristi omskärelse. Och det har med pånyttfödelsen att göra. Vi blir omskurna till hjärtat. Och vi avkläddes vår syndiga natur. Och nu har vi fått en ny natur. En ny natur. Vi är nya skapelser. Det här är så viktigt att vi matar oss med, även om vi har hört det här 100 gånger. Men det här, vi är nya skapelser. Vi har en ny natur. Den gamla naturen är död. Och vi är uppstått av en ny natur. Vi har Kristi natur nu. Vi har en ny ande. Ett nytt hjärta. Och redan i gamla testamentet, långt innan Jesus dog på korset, så det är som att det här profeterades. Det är som att man ser Jesus överallt i gamla testamentet. Och vi ser här, för att det stod att det var Kristi omskärelse, eller hur? Kolla gamla förbundet. Om vi går till 5 Mosebok kapitel 30, så ser vi hur Mose förmanar Israels folk. De hade ju fått liksom en sed att omskära sig för att de skulle liksom kännetecknas som och vara liksom en Guds folk. Det är det som skulle känneteckna det, och de hade fått omskärelsen av Gud. Det var Abraham som fick det, och det liksom, det hade de, och även än idag så omskär ju judarna sig liksom. Men så i kapitel 30 i 5 Mosebok och vers 6, så säger Mose så här: Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan. Halleluja på det. Så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, då ska du få leva. Alltså det är som ett, det här är på det, är så profetiskt. För här, även som jag sa, än idag judarna försöker hålla lagen och bli rättfärdiga genom lagen. Men det går inte. För att lagen säger, älska Herre din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och älska din nästa som dig själv. Men det går inte om inte du blir omskuren i hjärtat. Och det är genom Kristi omskärelse som det sker. Halleluja. Och för det sen står det där, så att du älskar Herren din Gud. Så du måste bli omskuren. Du måste födas på nytt, med andra ord, för att kunna älska Gud, för att kunna hålla budet, hålla det största budet. Så måste vi födas på nytt och få ta emot av det nya livet som Gud har gett oss genom Jesus Kristus, genom tron på Jesus Kristus, hans död och hans uppståndelse. Då ska du få leva. Då ska vi få leva i evighet. Amen. Halleluja. Så det, allt beror på honom. Allt beror på honom. Ingenting beror på oss. Vi kan inte göra någonting. Utan allt beror på honom, det han har gjort för oss. Det där det beror på. Det där vi står på. Det är det som är fundamentet. Så det nya livet som är i Kristus, det är i den nya skapelsen, och det är en vandring vi gör tillsammans med Jesus. Det är inte bara någonting som det sker en gång och sen helt plötsligt så kan vi liksom, utan det är en vandring varje dag. Så liksom måste vi, jag tror på att vi verkligen måste också bara varje dag ta, som Jesus säger, plocka upp vårt kors och följa honom, ge vårt liv till honom, för då kommer hans kraft, då kommer hans övernaturliga kraft över oss genom hans ande, så att vi kan följa honom och leva det liv som han har kallat oss till att leva. För var och en har en kallelse på sitt liv. Och den kallelsen, det loppet, det kan vi inte löpa i egen kraft. Det måste vi löpa med Guds kraft. Så den nya skapelsen, det är en vandring. Och det är en vandring som sker genom tron på honom. Vi kan läsa ett ord från Efesierbrevet kapitel 4. Som har med det nya livet och den nya skapelsen att göra, och den vandring som vi gör i den nya skapelsen. Och det står ifrån kapitel 4, vers 22 framåt. Vi ska läsa några verser. Så säger Paulus så här: Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Så det här är någonting som vi liksom lämnar. Vi lämnar vårt gamla liv, vi lägger bort den gamla människan och vi låter oss förnyas. Vi behöver låta oss förnyas till ande och sinne och klä oss i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. För att vi kan också stå emot den heliga ande. Vi kan stå emot det verk som Gud har gjort i oss eller vill göra i oss och välja att gå in i köttet och börja gå in i det gamla liksom. Det kan hända liksom. Jag själv jag har varit frälst i 4,5 år nu, men i början av min vandring med Gud, jag tog många återfall. Jag hade levt ett liv i kriminalitet, i mycket mörker, drogmissbruk. Jag hade liksom begär till alla de här sakerna. Men jag fick ett nytt liv i Kristus när jag tog emot honom. Men ändå så fanns det där det köttsliga kvar. Det köttsliga finns ju kvar. Och det liksom var, det är en kamp mellan köttet och anden liksom. Så jag måste ju välja Gud. Som vi, jag tror alla måste välja, oavsett om man, vad man är brottas med. För alla vi brottas med någonting. Men vi måste välja Gud. Vi måste välja att lägga ner vårt det gamla. Lägga ner vårt kött och välja Gud. Och låta honom ge oss av sitt liv, av sin kraft. För den nya skapelsen i oss, den nya skapelsen, den heliga ande, han pekar alltid mot Jesus. Han pekar alltid, han vill alltid mot Jesus, mot honom och mot hans ord, mot hans liv. Den nya skapelsen har begär till Guds ord. Han har begär till att vara med Jesus i intimitet, vara med Gud i intimitet. Den heliga ande längtar, står det. Svartsjukt längtar anden som han har låtit bo i er. Svartsjukt till och med, förstår ni? Alltså Gud längtar efter att få vara med oss. Och den heliga ande i oss längtar efter Gud. Så den nya skapelsen har begär till ordet och har begär till intimitet med Gud. Så därför måste vi låta oss själva, vi som är kärl, våra kropp, det är den heliga andes tempel. Vi som kärl, vi behöver liksom ge oss hän till honom. Så att vi kan få vara med Gud och liksom den heliga ande får sin vilja genom oss. För det står också att vi ska frambära våra kroppar som heliga och levande offer. Det är vår andliga tempeltjänst. Så vi ska frambära oss själva och låta den heliga ande få liksom verka genom oss. Amen. Så som jag sa innan, det finns flera exempel. Jag själv, jag står här som ett exempel på ett nytt liv. Jag lever inte det liv som jag levde tidigare i mörker, i kriminalitet, i missbruk. Utan jag står här idag och jag tjänar Herren. Jag har ställt mig själv, jag har ställt mina lemmar som är till rättfärdighetens vapen, till Guds tjänst, inte till syndens tjänst. Förstår ni? Och jag står inte här och skryter, utan jag prisar min Herre och min Gud för det här livet. För jag skulle vara död om inte det vore för honom. Så jag är ett exempel. Och det finns många exempel här. Jag tror de flesta av oss här inne i alla fall är liksom exempel och är vittnen för honom. För vad han har gjort i våra liv. Han har fött oss på nytt, gett oss av sitt liv. Tänt ett hopp i oss. Vi som var förlorade, men nu ser vi har blivit levande gjorda i honom. Halleluja. Men det finns också fantastiska exempel i Bibeln som jag nämnde tidigare. Och jag tycker vi ska kolla på ett sånt exempel som jag älskar. Och det är Petrus. Så vi ska börja med att läsa ifrån Markus kapitel 14. Det här är fascinerande när man ser vilken förvandling Petrus fick gå igenom. I Markus evangeliet kapitel 14 så står det ifrån vers 27, så står det där, och det är ju i den sista när man firat påskmåltiden och allt det här, och Jesus han vet vad han ska, han vet hans uppgift, han vet att han ska dö och han ska ta all världens synd på sig på korset, han vet det, och han är, så det här är precis i stunden innan han blir korsfäst. Så står det från vers 27 läser vi. Jesus sa till dem, ni kommer alla att överge mig. Det står skrivet, jag ska slå herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då sa det Petrus till honom, även om alla andra överger dig så ska jag inte göra det. Jesus svarade, jag säger dig sanningen, just denna natt innan tuppen gal två gånger kommer du att tre gånger förneka mig. Men Petrus försäkrade ännu ivrigare, även om jag måste dö med dig kommer jag aldrig att förneka dig. Samma sak sade alla de andra. Alla lärjungar sa så, jag kommer aldrig förneka dig Jesus. Jag kommer gå ända in i döden. De var så självsäkra. Förstår ni? De var självsäkra. De var inte säkra. De hade inte fått ta del av den heliga ande på det sättet än. Men så de sa det liksom i sig själva, jag tror det var i stolthet också. De överskattade sig själva, tror jag. Petrus, han var där. Han hade en god vilja. Viljan är god, men det räcker inte med vår egen vilja. Förstår ni? I alla fall, vi vet hur det här slutar. Det slutar med att, precis som Jesus sa, så förnekade Petrus Jesus tre gånger innan tuppen gal två gånger. Så förnekade han totalt bara. Vi kan läsa det här från vers 66. Så står det där. Medan Petrus var nere på gården kom en av översteprästens tjänsteflickor dit. När hon fick se Petrus där han satt och värmde sig, såg hon på honom och sa, du var också med den där Jesus från Nazaret. Men han nekade, jag vet inte vad du pratar om, jag förstår inte. Han gick ut på yttergården, då gol tuppen. Alltså det här är ju total liksom bara blånek, han ljuger. Jag vet inte vad du pratar om, jag förstår inte. Alltså den här har man ju själv dragit ett par gånger. Alltså i vissa situationer när man liksom vill gömma undan någonting. Jag vet inte vad du pratar om. Alltså, jag tror vi alla har gjort det där någon gång. Så här, man bara, nej, jag har ingen aning. Man har gjort någonting som har kanske varit lite en fuling. Man har bommat en fuling kanske. Så här. Jag har ingen aning. Man har kört för fort eller någonting. Så kommer de bara, är det du som har en BMW 1-serie eller? Ja, jag såg den köra 140, det är ju 60 där. Ja, du, jag vet inte vad du pratar om. Det är en BMW 1-serie, jag har ingen aning. Så Petrus, han gör en sån här. Och han har ju precis innan sagt, jag kommer aldrig förneka dig, sa han. I alla fall, det fortsätter. Tjänsteflickan såg honom igen, vers 69. Såg honom igen och sa igen till dem som stod där, han är en av dem. Men Petrus nekade igen. Strax därefter sade de som stod där återigen till Petrus, visst är du en av dem, du är ju Galilea. Men han började förbanna och svära. Oj, här kommer det starka grejer in. Jag känner inte den där mannen som ni talar om. Och strax gol tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg orden som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen gal två gånger ska du tre gånger förneka mig. Och han brast i gråt. Så det här, det slutar väldigt illa. Han förbannar. Han svär. Och ja, jag behöver inte ens beskriva, men det är illa. Men sen också den här förkrosselsen som han visar, han brister i gråt. Det visade ändå på att han hade ett hjärta av att han hade en god vilja, han hade ändå ett hjärta, det fanns en ödmjukhet där i honom. För han brast i gråt, en ånger. Det står en ånger. Efter Guds vilja är en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men en sorg som leder till frälsning, eller en ånger som leder till frälsning. Så här har vi den här ången, den här sorgen som är egentligen efter någonting gott. Så han brister i gråt. Och det här är tråkigt avslut kan man tänka. Men vi vet att Petrus, han får en upprättelse sen på stranden när Jesus kommer. Vi kan läsa om det i Johannes evangeliet. Jag tror det är kapitel 22. Vi ska inte läsa det nu, men vi får se om det var. Nej, kapitel 21. Så är Jesus och Petrus där på stranden och Jesus har uppstått och han får möta Jesus igen. Och Jesus frågar honom tre gånger, Petrus, har du mig kär? Och han säger, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus vet ju allas uppsåt och tankar, han vet allas hjärta, men ändå frågar han Petrus, för Petrus ska få igen upprättelse för de här tre gångerna som han förnekade honom. Tre gånger förnekar han honom, tre gånger frågar Jesus, älskar du mig? Tre gånger svarar Petrus, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Så han hade ett gott hjärta och Jesus, han visste, den här mannen ska jag använda för mitt rike. Den här mannen ska få springa med budskapet. Den här mannen ska få skriva historia. Den här mannen ska få en upprättelse utan dess like. Vi läser sen i Markus evangeliet kapitel 16, så står det ifrån vers 14 till 20. Så står det så här, till slut visade han sig för de elva när de låg till bords och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Så därefter han har uppstått och han har visat sig för flera stycken, men de tror inte på att han är uppstånden, utan han måste själv komma och visa sig. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Här kommer återigen det här med dopet och frälsning och pånyttfödelse och allt det här. Men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Och dricker de något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. När Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Halleluja! Så här, vi ser här att Jesus, han ger dem en befallning att gå ut och predika och allt det här. Och sen när han tas upp inför deras åsyn. Det här sker, om man läser Apostlagärningarna 1 och 2, då är det det här som sker. Här är det verkligen kortfattat summerat. Men i Apostlagärningarna 1 och 2 så är det den här liksom scenen när Jesus tas upp inför deras åsyn och de står och kollar. Och de vet kanske riktigt inte vad de ska göra. Liksom. Utan han säger, vänta här i Jerusalem tills ni blir beklädda med kraft från ovan. Så de står där och de tänker nej. Jag tror många av dem kanske var oroliga, så bara nu står vi här och de är kanske lite modlösa och du vet det här, men sen så läser vi Apostlagärningarna kapitel 2 hur den helige ande kommer som en våldsam storm över dem som var samlade i övre salen och de blir beklädda med kraft från höjden och vad händer? Petrus, han ställer sig och predikar som aldrig förr. Han ställer sig och levererar värsta predikan där på pingstdagen. Och han står där och frimodigt predikar. Och man tänker, är det här den som Petrus som vi läste om nyss i Markus när han förnekar Jesus tre gånger? Men där så bara, han predikar frimodigt. Och vi också vet att Petrus, han blev martyr. Han dog för namnets skull. Och vi läser, det är så häftigt att läsa om Petrus i Apostlagärningarna. Och sen har han även lämnat två brev också. Första och andra Petrusbrevet. Jag bara tänkte att vi ska läsa några verser från andra Petrusbrevet. Bara för att se bara, vad hade hänt med Petrus. Vad är det för... Liksom, och här, det är som sagt, det här är fantastiskt. Jag bara uppmuntrar er att läsa och bara be den helige ande uppenbara de här skatterna liksom. Men här läser vi från 2 Petrus 1 och 3. Så står det så här. Petrus skriver, hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Genom dessa har han också gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Halleluja. Så han hade förstått, han hade erfarit det nya livet, den nya kraften, den nya naturen. Han säger ni har fått del av gudomlig natur. Petrus skriver det här på sina äldre dagar. Så han har, du vet, när vi läser om Petrus, det här är på hans äldre dagar, så han har erfarit Gud. Han har sett, han satt i finkan, det kom en ängel och upp, alltså han såg allt, han har sett så mycket kraft, så vilken härlighet, och han frimodigheten och den här övernaturliga kraften. Han hade erfarit det, så här skriver han har skänkt oss allt vi behöver för liv och Guds fruktan. Och det gäller inte bara Petrus, det gäller oss här allihopa. Vi är kallade till att vara vittnen, liksom Petrus och apostlarna. Vi är kallade till att vara vittnen i den tid som nu är. I den mörker som nu råder, så är vi kallade till att vara ljus. Men det är omöjligt utan den helige ande. Alltså jag lovar, försöker vi själva, är vi i köttet, vi kommer inte ha den frimodigheten att bekänna Jesus. Vi kommer inte ha det. Vi kommer inte kunna älska han så, Jesus så mycket så att vi kan ge våra liv för honom om vi är i köttet. Men när vi är i anden och i det nya livet och tar del av den här nya naturen, då det börjar elda så. Och vi går rakt fram, precis som det står i Joel, att de går alla sin givna bana. Det är också profetiskt för den sista tiden. Alla går sin givna bana. Ingen stöter den andra, utan alla går sin givna bana. Målvidvetna, med vision, med frimodighet, med kärlek. Med kärlek, halleluja. Tack Jesus. Så Gud behöver byta ut vårt hjärta. Och det här är inte så populärt att predika om, men vi alla har ett hjärta. Det står så här i Jeremia: hjärtat är obotligt sjukt. Vem kan hela ett obotligt sjukt hjärta? Det är bara Jesus, det är bara den helige ande. Genom Kristi omskärelse, då kan vi få ett nytt hjärta. Så vi behöver få ett helt nytt hjärta, helt enkelt. Vi ska bara läsa från Markus vad Jesus säger där i kapitel 7. Men bara att vi behöver förstå de här bitarna, för att annars är det så här, men jag är ändå lite bra, jag är ändå ganska så, du vet, okej. Okay. Så. Liksom vi behöver förstå de här bitarna, att vi har blivit, vi har liksom en syndig natur och vi behöver få ett nytt hjärta. Så Jesus, han säger i Markus kapitel 7 och vers 21, så säger han så här: inifrån, från människornas hjärtan, kommer onda tankar, sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orger, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren, från människornas hjärtan. Men han har sagt, och han har gett sina löften, att jag ska ta ut stenhjärtat ur er kropp och ge er ett nytt hjärta av kött, och jag ska blåsa en ny ande in i er och göra så att ni vandrar efter mina bud. Jag ska göra det, säger Herren. Jag ska göra det. Den här tilliten, det är därför också det står i Guds ord: salig eller säll eller välsignade den man som förtröstar på Herren, välsignade den man som begrundar hans ord, välsignade den man som sätter sin tillit till Gud. För jag sätter min tillit till att du, Herre, ska göra så att jag vandrar efter dina bud, så att jag lever ett liv som behagar dig, så att jag får vara till välsignelse för min nästa. Det är därför vi behöver ha det här ödmjuka hjärtat och den här tilliten till Gud, och vi behöver bli födda på nytt. Min broder, min syster som lyssnar online eller ni som är här, ta emot Jesus. Ge ditt liv till honom. Ta tid. Om det här har rört vid ditt hjärta, om det här har liksom satt ett stygn i ditt hjärta eller känt bara att det här är någonting som har gripit tag i mig, så ta tid och ge ditt liv till Jesus. Det står att den som med sin mun bekänner och med sitt hjärta tror att Jesus är Herre och att Gud har uppväckt honom från de döda, att han är uppstånden, precis som vi firar, halleluja, då ska han bli frälst. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Gud ser ett ärligt hjärta. Gud ser ett ärligt hjärta. Min bön när jag blev frälst, det var, jag sa inte ens, alltså, sen bekände jag Jesus som Herre med min mun, men den dagen jag mötte Gud, då gick jag hem på en kväll och så i mitt hjärta så tänkte jag: Gud, om du finns, om du bryr dig om mig, om det finns hopp för en sån som mig, så hjälp mig. Det var en sån bön jag bad, och Gud uppenbarade sig för mig. Och Gud uppenbarade sig för mig, han kom. För att det står i hans ord att ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det står att Gud älskar sanning i hjärtat, i hjärtegrunden. Står det. Så om du verkligen i ditt hjärta, då kommer Gud möta dig.
och det gäller dig som kollar oss alla här också. Så vi ska ta bara en stund sen också och be när jag är klar här, men jag har bara en sak till som bara ska knyta ihop den här säcken med att uppstå med Kristus. För att nu vi har blivit födda på nytt, vi har fått en ny natur och vi går mot, så att säga, det förlovade landet, himmelriket. Vi går i öknen. Det kan liknas vid det här som Israels folk fick vara med om. De blev räddade från Egyptens land, frälsta från vreden, från domen. Domen kom över Egypten, men i Goshen var det ljust. I Goshen kom det ingenting. Israels folk var bevarade. Inte en klöv lämnades kvar. Till och med djur, allting, de fick komma ut. Och de gick genom Röda havet. Det är en bild på dopet. De gick genom Röda havet. Egyptens här blev slukat. Sen kom de in och började vandra mot Beret Sinai och mot det förlovade landet, och de gick där i 40 år i öknen och det hände massa saker där. Och så ser det ut i våra liv också. Vi blir födda på nytt, vi kommer in, vi blir i nya skap. Sen är det en vandring. Vi vandrar med Gud. Gud leder oss, precis som han ledde Israels folk. Tabernaklet, molnstod och eldstod, och han ledde dem. Och så är det med oss, den helige ande leder oss i alla fall. Men vi vandrar mot landet som flödar av mjölk och honung. Wow. Ja, alltså jag är lite svensk nu. Alltså. Jag vill hoppas. Vi ska ju till himlen och vi ska få njuta. Och vi ska ingen sorg, inget mörker, ingen orenhet, ingen ogudaktighet, ingen lögn. Ingenting ska finnas där. Bara Herren själv. Han ska vara solen som lyser upp staden. Han själv är staden. Och vi själv, vi ska tillbe och regera med honom i evigheternas evigheter. Och mycket mer än så. Så det är målet. Så vi har målet i sikte och vi ska bara läsa. För vi har saker att se fram emot, mina älskade syskon. Alla som också lyssnar online. Vi läser från 1 Johannes brev kapitel 3. För Jesus, du vet, han dog, han uppstod och sen han hade en ny natur. Han gick bakom stängda dörrar. Han uppenbarade sig. Alltså, de fick känna på hans hål och så vidare. Men han hade en förhärligad liksom kropp. En uppståndelsekropp hade han. Och det står i 1 Johannes brev kapitel 3 vers 2-3, så står det så här: mina älskade, nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli, men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Han var och var och en som har det hoppet till honom renar sig liksom han är ren. Så vi renar oss när vi har det här hoppet om att vi ändå ska få möta honom och förvandlas och bli lika honom. Det är liksom, vi ska också få den här uppståndelsekroppen, förnyad kropp. För den här kroppen, hur nice det än är, alltså i alla fall i unga dagar, och alltså hur man kan känna massa härliga grejer i det här livet, alla njutningar och allting, det är ingenting jämfört med det som vi ska få. Okej? För vi har saker att se fram emot. Det är därför det är värt att lämna allt som man har kärt för det här livet. Och Paulus, han var ett bra exempel på det. Det står i Filipperbrevet, han skriver i Filipperbrevet kapitel 3. Så säger han från vers 10. Filipperbrevet 3:10. Så säger han, eller vi kan läsa från vers, nej, det här, och vi läser från vers 8. Det här är underbara verser. Från vers 7 kan vi läsa. Han säger så här: men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp, för att vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Halleluja. Det där är hoppet och det där som Paulus här beskriver, det där som är, alltså man är inte alltid där, men man önskar att man alltid var där, att bara jag räknar allt som skräp för att kunskapen om Kristus och att bli funnen i honom och att fullborda mitt lopp och alla de här bitarna, det är mycket mer värt. Och att vara rätt, att vara rättfärdig i Herren. Det är dyrbaraste liksom. Det är mer värt än guld, silver, alla rikedomar, allting. Det står faktiskt i Jobs bok, det står så här: om du kastar ditt guld från Ofir i stoftet och silvret bland bäckenstenar, då blir Herren ditt ädlaste guld, ditt dyrbaraste guld och ditt ädlaste silver. Då blir Herren själv där. Han själv blir det dyrbaraste vi har. Det som vi håller. Ibland jag brukar hålla så här Bibeln när jag ska sova, innan jag ska sova så här. Bara för att du vet, någon behöver hålla i någonting. Nej, men du vet, för bara, Gud, jag vill att du ska vara mitt allt. Det är dyr, ingen kan ta dig från mig. För det är någonting som är här inne, han bor i mig. Och det hoppet, ingenting kan rubba det. Hans ord kommer aldrig att liksom falla platt. Utan det som han har sagt, att vi ska uppstå och bli lika honom. Att vi ska stå fläckfri inför honom en dag. Det är det hoppet jag har. Och det är det hoppet vi ska ha. Liksom. Och det kommer leda oss enda vägen hem. Och det kommer göra också att vi fullbordar vårt lopp här. Amen. Så jag bara tackar dig, Herre Jesus, för ditt ord. Och jag tackar dig, Fader, för att vi har fått ta del av det här idag, Jesus. Jag tackar dig för alla som är här och har fått höra här på plats. Jesus, jag bara välsignar dem. Välsignar deras hjärtan och deras vandring med dig, Jesus. Jag ber, Fader, att de ska bli förälskade i dig ännu mer. Helige Ande, jag ber om en ström av förnyelse, av kärlek till dig ska komma över oss, Herre Jesus. Och att vi ska bara längta efter dig, Herre. Längta efter att läsa ditt ord, längta efter intimitet med dig, längta efter att få möta dig ansikte mot ansikte, men också bara längta efter att få sprida vidare det budskap som du har gett. Herre, jag tackar dig för att du beklär oss var och en med mod, med kraft och med frimodighet, Jesus, att fullborda det lopp som du har kallat oss till, Herre Jesus. Halleluja. Jag upphöjer dig och jag prisar dig, min Gud och min Herre, för allt det som du har gjort för oss, Herre Jesus. Och tack för att det gäller var och en som tror på dig och som sätter sin tillit till dig, Herre Jesus. För du sviker aldrig någon som sätter sin tillit eller tro till dig, Herre Jesus. Du avvisar aldrig någon som kommer till dig, Herre Jesus, utan du står alltid med en öppen famn, Herre. Halleluja, jag prisar dig och jag tackar dig för det i Jesu Kristi namn. Amen. Och om det är någon som kollar på det här i efterhand nu och bara vill ta emot Jesus, jag ska be en bön, och som en liknande bön jag bad när jag tog emot Jesus. Och om du känner att du vill göra det, så kan du be efter mig, eller be liknande bara, eller bara hänga med i ditt hjärta, men be också med din mun. Fader i himmelen, jag tackar dig och jag prisar dig för att du har dött för mina synder och du har uppstått så att jag kan bli rättfärdig inför Gud. Herre, jag ber om förlåtelse för alla mina synder och jag bekänner dig som Herre och frälsare i mitt liv och jag välkomnar dig in i mitt hjärta. Herre, omskär mitt hjärta så att jag får en ny natur, en gudomlig natur. Så att mitt gamla liv begravs och får bli till intet. Och att jag får uppstå ett nytt liv med dig, Jesus. I Jesu Kristi namn, låt det ske. Amen. Tack så mycket.